Eftersom du nu lyssnar på den här inspelningen så är du troligtvis intresserad av kinesisk medicin och vill lära dig mer om kinesisk medicin. Man kan jämföra med att lära sig om kinesisk medicin med att lära sig ett nytt språk. Vi har ett språk, vi är uppfostrade enligt ett sätt att se på världen och hur vi relaterar till den, vilket är den västerländska medicinen. Om ni är uppväxta i Sverige. För det är det mest framträdande medicinska system. Och det är det som presenteras, som vi läser i skolor och så vidare. Att lära sig ett nytt medicinsystem, huruvida det är kinesisk medicin, indisk, ayurvedisk eller något annat. Det är som sagt ungefär som att lära sig ett nytt språk. Det är lite annan grammatik, det är nya ord och uttryck, det är ett annat sätt att tänka delvis. Att kunna flera språk är naturligtvis en fördel i många delar av livet, och så är det också med att kunna flera olika typer av medicinska system, för de kompletterar varandra. Det är inte en bild som har en mer sann beskrivning nödvändigtvis av verkligheten, utan var och en har sina olika styrkor. Och har man tillgång till flera olika modeller så kan vi använda den som är starkast för det sammanhang vi nu studerar. När vi får en ny syn på hälsa, på ett medicinskt system, så är det naturligt att det också påverkar vår syn på livet, vår syn på oss själva, på världen, att det också kommer förändras. Kinesisk medicin handlar i högre grad än västerländsk medicin om vår livsstil, om att vara i balans och harmoni. Det här beskrivs redan i gamla böcker från flera tusen år tillbaka. Den mest kända och den ursprungliga boken, kan vi kalla det, för akupunktur och kinesisk medicin, heter Neijing. Den gule kejsarens inre klassiker. Så i Neijing, redan i början, så står det en sammanfattning på hur man anser att man lever ett hälsosamt liv. Så jag kommer läsa en liten sekvens och ge kommentarer. Boken är uppbyggd så att den gule kejsaren, en mytologisk figur som enligt vissa har existerat, andra inte. Gule kejsaren, han frågar sina olika lärare om saker i livet och de förklarar för honom. Den här boken är skriven ungefär för 2500 år sedan och är den äldsta medicinska bok som finns bevarad. När den här boken skrevs, redan då var akupunktur ett utvecklat system. Så akupunktur har funnits betydligt längre än 2500 år. I första kapitlet i den här boken, Neijing, så frågar då gule kejsaren: jag har hört att människor för länge sedan levde i 120 år utan tecken på att de var svaga. Men idag är människor under 60 år försvagade. Är detta på grund av en förändring i livsmiljön eller människornas eget fel? En kommentar här. 120 år och 60 år. Det ska ses i ett sammanhang av filosofin också bakom akupunktur. 60 år. Det är en cykel i den kinesiska kalendern. Så det som då har kalendern gått ett varv. 120 år, då har vi alltså två cykler, vilket betyder att vi har först en yang-cykel och sen en yin-cykel. Så tillsammans så bildar 120 år en komplett cirkel då. En del yang och en del yin, 60 år på varje. Och i hans fråga då, att folk levde tills de hade fullgjort sina cykler så att säga, och inte nu som att folk dör efter halva tiden, halvvägs in. Och då svarar hans lärare: människor förr visste hur de skulle leva. De följde yin och yang och naturliga skiftningar i himlen och på jorden, samt behöll harmonin med principerna för mänskligt liv. Så, min kommentar. Yin och yang är en princip som vi använder för att beskriva olika cykler. Exempelvis över ett dygn, det blir natt som är mer yin och så blir det dag som är mer yang och så fortsätter det så. Eller över ett år, vintern är mer yin och sen så rör det sig till sommaren som är mer yang och så går det runt så. Man pratar om många olika sorters cykler, inte bara dygnet och året. Och att det sker sådana skiftningar pratar man om både i himlen och på jorden. Och man skulle kunna tänka sig exempelvis i himlen, det är också med måncykler. Och ja, det finns många olika typer av cykler. Och på jorden, årstiderna är ett bra exempel där på hur vi ser hur det skiftar på jorden. Och en grundprincip för att vara så frisk som möjligt enligt kinesisk medicin är att man är i harmoni med de här cyklerna som är runt omkring oss. Det gäller ju självklart om det är på vintern så klär vi på oss mer, för annars fryser vi. Om det är sommar så har vi inte lika mycket kläder på oss. Om det är vinter så är det naturligt att äta mer tung mat, som säger ett julbord, grytor som kokat under lång tid. Medan på sommaren då vill vi gärna ha lite lättare mat, kanske en sallad eller något annat som är lite lättare. Så det är mycket sunt förnuft i det här också. Och om vi håller oss i harmoni med de cyklerna som är, så kommer vi ha en bättre grogrund för ett hälsosamt liv. Den gula kejsarens lärare fortsätter: de åt och drack måttfullt, levde utan överdåd och missbruk. Tack vare detta var deras ande och kropp i perfekt harmoni med varandra och de kunde leva en naturlig livslängd, mer än 120 år. Min kommentar. Att äta och dricka måttfullt, det är en av kosthållningsreglerna som finns i många olika typer av traditioner. Att man inte äter sig helt mätt utan man sparar lite utrymme. Att man äter och dricker måttfullt, lite grann som lagom är bäst. Att ande och kropp är i perfekt harmoni med varandra, det är bland annat att det som är vår vilja, vår längtan, hur vi vill leva, att det är så också vi lever. Exempelvis om jag drömmer om att vara målare men jag jobbar som lärare, då är inte min ande och min kropp i harmoni med varandra. Och också säger läraren här, det kunde leva en naturlig livslängd mer än 120 år. Som sagt, det är de här cyklerna som jag pratade om, 2 60-årscykler, en yang och en yin. Han fortsätter: människor idag är annorlunda. De förgiftar sig med vin, hänger sig åt destruktiva handlingar, tömmer sina energireserver genom ogenomtänkt överkonsumtion och söker snabb njutning istället för sann tillfredsställelse. Samt lever utan hänsyn till himlens och jordens cykler. Därav lever de endast en halv livstid. Så, min kommentar. Om vi äter och dricker, om vi konsumerar sånt som inte är bra för oss, så kommer det naturligtvis att vara dåligt för kroppen. Men inte bara fysiska saker vi tar in, utan det kan också vara tankar eller våra handlingar. Att vi agerar utifrån ett ogenomtänkt sätt som... exempelvis här överkonsumtion. Eller han pratar om att söka snabb njutning. Ibland så är det bättre att göra något som inte ger en snabb njutning men på sikt är bättre. mycket kinesisk medicin handlar om att tänka framåt. Vad är det som är mest stödjande för den här personen som vi behandlar? Inte bara just nu utan också framåt. Så att om vi behandlar om 5 år, om 10 år så är de starkare, friskare, mer hälsosamma än vad de är idag. Så att hälsan stärks. Och att man då därav lever endast en halv livstid, ja, till de här 60 åren. Man lever bara ena yang-delen och inte yin-delen. Så här sammanfattas mycket av vad man i kinesisk medicin anser utgör grunden för hälsan, hälsosam livsstil. Och det här är som sagt redan för 2500 år sedan. Teorin är ganska enkel. Sen att praktisera det kan naturligtvis vara svårare. Så när man går in och lär sig kinesisk medicin, som sagt, det är som ett nytt språk, det är ett nytt tankesätt. Och har man väl gått in där så kan man inte gå tillbaka eller glömma bort riktigt. Det är ungefär som i den här filmen Matrix när huvudpersonen erbjuds ett blått eller rött piller för att antingen se verkligheten som den är eller att fortsätta att leva halvsovande. Så det är lite liknande att lära sig kinesisk medicin. Man kan tänka sig lite som att en annan liknelse är att olika medicinska system är som olika delar i ett och samma hus, olika rum i ett och samma hus. Och känner man bara till säg västerländsk medicin, det är ungefär som att det enda rum man känner till är badrummet. Om någon öppnar dörren till köket och så får man gå in där, det är visserligen samma hus men det är ett nytt rum. Och man gör andra saker, man tänker, man resonerar på ett annat sätt, det sker andra saker. I stor del i ett kök än i ett badrum, som ett exempel. Och som sagt, det finns inget dömande, ingen värdering i det här, utan mer att få en medvetenhet om att det vi förnimmer, det vi tar in, är faktiskt i stor del vad vi har lärt oss att ta in. Hur vi tolkar olika saker, tolkar olika fenomen i vår vardag, i vårt liv. Det kommer mycket från inlärda beteenden. Som vi då också kan lära om eller skifta så att de blir större. Man kan naturligtvis fundera på vad är hälsa? Eller vad är sjukdom? Och det är inte alltid så lätt att definiera det här. Hälsa, det kan ju vara fysiskt, psykiskt. Det finns definitioner som då inbegriper också social hälsa, att man har ett socialt nätverk och umgängeskrets. När blir man sjuk? Är det när det kan ses på ett laboratorietest? Eller kan man vara sjuk utan att det syns eller märks? Och det vet vi ju. Ibland kan man ha en sjukdom utan att man vet om det. Och ibland kan man ha en sjukdom utan att det märks på något test. Så det är inte helt svart och vitt vad som egentligen är hälsa och sjukdom. Och genom att lära sig då, i det här fallet kinesisk medicin, så får vi nya infallsvinklar på just de frågorna. Vad är hälsa och vad är sjukdom? Att det är olika infallsvinklar, det kommer naturligt från att kinesisk medicin har utvecklats från ett annat håll. Man har ställt andra frågor. Exempelvis, om vi har 100 personer som får en sjukdom, 50 personer dör och 50 personer överlever. Kinesisk medicin är mer fokuserad på att studera det friska. Så kinesisk medicin frågar sig då, hur kom det sig att de här 50 personerna överlevde? Och så studerar de där. Västerländsk medicin studerar de döda. Så de skulle frågas mer i samma grupp människor. De här 50 personerna som dog, varför dog de? Det är olika frågor på samma situation och det kommer ge olika svar. Det kommer ge olika fakta, olika kunskap. Och det här beskriver en del av bakgrunden till varför det är olika perspektiv i det kinesiska, medicinska, klassiska tänket och den västerländska medicinska. Det sägs att förr i tiden i Kina så fick läkarna betalt så länge som patienter var friska. Medan om de blev sjuka så fick de behandla dem gratis. Också förr i tiden, utanför de kinesiska läkarnas kliniker, så hängde det röda lampor och man kunde se då hur många röda lampor som hängde. Det var hur många av den här läkarens patienter som hade dött. Så det gav en uppriktig marknadsföring på skickligheten hos den här utövaren. Så att det har skilt sig så mycket. Det kommer sig också från, om vi går tillbaka några hundra år, på 1600-talet då. 1500-1600-talet, det var inte tillåtet att obducera människor för det ansågs att kroppen och själen hängde ju samman och kyrkan ägde själen. Och det här var ju, skapade besvär för de som ville lära sig mer om människokroppen och obduceras. Så det är klart det hände i smyg. Men det var högst olagligt och inte så lätt att få tag på kroppar och sådana saker förstås. Så man sa då att nej, men kroppen och själen, det är olika saker. Vi studerar bara kroppen här. Det här var ett tankesätt som en filosof, Descartes, förde fram. Och det är ett så kallat reduktionistiskt tänkande. Alltså man reducerar, man minskar ner, man tar bort. Det här ser vi fortfarande effekterna av i västerländsk sjukvård. Dels naturligtvis att fysiska besvär och psykiska besvär behandlas väldigt olika. Och man kanske till och med kan säga har lite olika status. Också det att om vi går till sjukhuset så har vi en läkare som är specialist på öron, näsa, hals, en som är på mag-tarmkanalen, en på hjärt-kärlsjukdomar och så vidare. Så man har reducerat kroppen till att exempelvis jag studerar mag-tarmkanalen. Det är det jag är specialist på. Kinesiskt medicinskt tänkande ser mer kroppen som en helhet, en enhet. Och anser mer att vi kan inte reducera på det sättet utan att också ta bort viktig information om vad som pågår med den här personen. Personen som har mag-tarmbesvär kanske också har besvär med, säg, eksem, hudbesvär. Att det finns ett samband mellan de här olika symptomen, att det kanske är en och samma orsak till och med. Så att reducera och se dem separat, eller som två separata symptom, skapar en förvrängd bild av vad som egentligen pågår hos den här personen. För kinesisk medicin då ser människan som en enhet. Att människan är då också en reflektion av vad som sker i livet. Vi pratar om balans mellan himmel och jord och de olika cyklerna. Men också att vi ser i kinesisk medicin mer, vi vet det här i västerländsk medicin också naturligtvis, men vi lägger mer tonvikt på det vid behandling och diagnostisering. Vad är det som pågår i den här människans liv? Naturligtvis sånt som stressar, men också relationer och jobb och liv och som vi sa, lever den här människan så som de önskar leva? Eller har de ett jobb de kanske inte känner det helt rätt? Som ett exempel. Ytterligare betraktande på skillnaderna mellan västerländsk och kinesisk medicin är att västerländsk medicin kan vi se lite mer att man tänker människan som en maskin. En del har gått sönder, en höftled. Ja, då kan vi byta ut den. Vi sätter in en ny höftled. Där olika delar av kroppen är utbytbara och kan ersättas. Kinesisk medicin tänker mer kroppen som en trädgård. då man sätter ett symptom in i ett större sammanhang. Precis som i en trädgård kan det vara att en viss växt föredrar en annan växt bredvid sig, men klarar inte av att växa så bra om en tredje växt finns på andra sidan. Så vi måste se helheten av. Om en växt inte trivs, vad beror det på? Är det ljuset? Är det bevattningen? Är det vad som växer runt omkring? Och så vidare och så vidare. Kinesisk medicin ser mer till kroppens funktion. Det vill säga det som är igång och det som funkar när personen lever. Alltså en levande kropp. Västerländsk medicin är mer då med fokus på vävnad. Exempelvis som vi tänker anatomi, att man kan se de olika vävnaderna, man kan skära upp en kropp och hitta alla de här olika typerna av organ och vävnader. Inom kinesisk medicin, och då pratar vi inte lika mycket om sjukdom, utan vi ser mer om balans, obalans, harmoni, disharmoni. Mer att kroppen så som en helhet skapar ett mönster eller skapar ungefär som en väv av människan. Och det som, vi tänker oss en mattväv, om man drar i varpen på ett ställe så kommer det påverka på många olika ställen i den här vävda mattan. För det hänger ihop. Så precis som man kanske har problem med nacken, men egentligen kom det från att man stukade foten och nu går lite snett med bäckenet och så blir huvudet lite snett och så blir man spänd i nacken och så blir det huvudvärk. Så egentligen så handlar det om att hjälpa en stukad fot att läka bra. Man tänker på mönstret i kroppen. Och ja, västerländsk medicin tänker inte riktigt på det här sättet, utan mer om det är sjukdom. Man hittar någonting som indikerar att det finns en sjukdom, något exempelvis i vävnaden som inte funkar som det ska. Vi kan också se den här skillnaden, som jag sa, att kinesisk medicin tänker mer om att harmonisera och balansera. Och vi pratade om bland annat om att man balanserar pulsen, det är så man behandlar i klassisk kinesisk akupunktur. I västerländsk är det mer som att man hittar mycket terminologi, många ord som man kan nästan ta från krigföring, att man bekämpar en sjukdom, eller man pratar om immunförsvaret. Om vi pratar i kinesiskt skulle vi mer prata om den inre balansen istället för immunförsvar. Så det finns många olika skillnader, och som sagt, de ger olika perspektiv på vad det är som pågår i kroppen och hos en människa. Ibland sägs det att kinesisk medicin, det är ganska lätt att lära, men att sen börja praktisera, det tar ett tag, för man måste komma in i tänket med alla de här delarna av kroppen som samspelar och samverkar med varandra. Att lära sig se hur de här olika mönstren hänger ihop. Och att i västerländsk medicin, det är mycket att lära. Man måste lära sig mycket fakta och kunskap. Sen när man kommer ut och praktiserar så är det i många fall lite lättare. Är det en värktabletter, inflammation, antiinflammatoriskt, någon är nedstämt, antidepressivt. Det är lite förenklat naturligtvis i mina ord här, men lite åt det här hållet. Och man tar inte lika mycket hänsyn till individen i och med att man fokuserar på symptomet. En 17-åring som är nedstämd och en 57-åring som är nedstämd kan mycket väl få precis samma medicin, samma läkemedel. Medans i kinesiskt tänkande så en 17-åring och en 57-åring, det är väldigt olika delar i livet. Mycket som skiljer sig åt i hur man lever sitt liv som 17-åring och 57-åring. Och samma fysiologin är olika. Så vi behöver se till individen också när vi praktiserar. Så att vi kan individanpassa behandlingen. Mycket av Behandlingen som erbjuds inom västerländsk medicin är ju med olika typer av läkemedel. Om vi ser lite historiskt på det så penicillinet upptäcktes 1928 och det fick Alexander Fleming fick Nobelpris för 1945. Olika typer av penicillin och antibiotika. Nu har vi många olika sorter. Och det här är ju en medicin som vi ska vara tacksamma för att vi har tillgång till, för det är ju verkligen en mirakelmedicin. Och om vi sätter in det i ett historiskt sammanhang, när man plötsligt hade man ett piller som kunde göra att besvär som tidigare varit livshotande inte längre var där. Så det var verkligen ett mirakel. Därifrån så ökade den här läkemedelsindustrin, den gick starkt framåt. Och det skapades också kanske något av en övertro på olika pillers effekt. Så även om antibiotika använt vid rätt tillfälle är som sagt en mirakelmedicin, så naturligtvis den har också biverkningar. Och många andra läkemedel som fortfarande används och skrivs ut idag är högst diskutabla om de egentligen skulle tillåtas. Och ibland kommer det fram att de inte ska det och så förbjuds de. Det fanns flera exempel på smärtläkemedel som gav en biverkning av hjärtinfarkt, som senare förbjöds. Statiner är ett annat sådant exempel som man kan diskutera länge och väl om hur nyttiga de egentligen är. Och i och med att vi är vana vid att piller, vi har lärt oss att olika läkemedel är bra för olika besvär, så tycker vi också att det är normalt. Och här kan man se ett intressant fenomen, skulle jag säga. Ibland frågar folk, men hur funkar akupunktur egentligen? Om man sticker en nål i benet, hur kan jag då bli av med min huvudvärk? Det verkar helt ologiskt. Det är sant, det kan verka helt ologiskt och det kanske inte är så lätt att förklara varför eller hur det funkar. Om vi sätter det in i ett perspektiv av västvärlden av idag. Hur funkar då en trio? Jag har ont i huvudet och jag tar ett piller eller en brustablett och sen försvinner det. Jag skulle säga att det är minst lika underligt. Men i och med att vi är vana vid att det är så det funkar så ifrågasätter vi inte den biten. Också en aspekt av det hela är att mycket av det vi ser i användning av läkemedel idag, det har också en politisk anledning. Och ursprungligen även militärt, att man ville ha soldaterna tillbaka ut i fält så snabbt som möjligt. Så man ville ha snabba lösningar, eller inte lösning, snabba åtgärder. Eller då politiskt snabba åtgärder så att folk kan komma tillbaka till sina jobb. Vilket egentligen oftast inte är en lösning, för det åtgärdar inte, det tar inte hand om orsaken. Tar inte hand om problemet till varför den här huvudvärken har kommit upp. Det finns också exempel, framförallt senare tid i Kina, om vi säger 50-60 år tillbaka och framåt. En liknande inställning att man använder akupunktur så att folket och ursprungligen för 50-60 år sedan, bönderna snabbt kom ut tillbaka på risfälten och att man behandlade på det sättet. Men så som vi behandlar idag i Sverige och i västvärlden och nu när vi använder klassisk kinesisk akupunktur, så vill vi föra in mer av det långsiktiga tänket. Att det är en sak att behandla ett symptom, men vi vill också behandla orsaken. Och det är inte alltid det sker snabbt. Ibland måste man jobba en del på det. Ungefär som att man ska springa ett maraton. Då räcker det ofta inte med ett löppass innan. Utan man får jobba över lång sikt och bygga upp och bygga upp och så vidare. Och sen till slut så kan man springa ett maraton. Och kinesisk medicin tänker på det här sättet, på lång sikt, så att man ska få en god hälsa, en god livsstil. Och enligt västerländsk medicins sätt att tänka så är det inte naturligt så att man måste få en sämre hälsa när man blir äldre. Det blir en annan hälsa, för när livet förändras så skiftar också vi och vi behöver anpassa vårt levande på olika sätt. Det har också att göra med de här att vara i samklang med cyklerna, med vår egen cykel. Om vi är 30 år eller 60 år så är det naturligt att vi lever på olika sätt. Ingen värdering, vi är inte sämre eller bättre utan det är olika sätt. Och med hjälp av det här tänket så även om vi blir äldre så kan vi ha en stark och frisk kropp och god stark hälsa. Så att vi lever optimalt så som vi önskar leva med hjälp av en god livsstil. Så det är en spännande resa. Det kommer ge många nya insikter och många nya perspektiv på både er själva, på livet, på tillvaron.